Du lyssnar på Vinterkriget av Filip Teir. Ljudboken är inläst av Stina Engström och utgiven av Schilts ett Söderströms förlag år 2022. Och likväl vore dessa småsaker icke betydelselösa i livet. Ty livet består av småsaker. August Strindberg giftas. November, december. 1. Det första misstaget Max och Katrina gjorde den vintern, och de skulle göra många misstag före skilsmässan, var att frysa ner barnbarnens hamster. Det hela var en olyckshändelse. Max trampade på hamstern. Han kände hur någonting mjukt rörde sig under hans fotsula. Han hörde ett egendomligt och förfärligt pip från golvet. Och sedan var det för sent. Blixten, som bara var ett halvt år gammal, åkte in i en påse längst bak i frysen. Det var tillräckligt för att deras äldsta dotter Helene skulle vägra prata med dem på 2 veckor. Men när Max tänkte på det nu, undrade han om inte problemen började redan i november. Det var en mild höst. Tylöviken låg och suckade i fuktig novemberdimma, medan joggare flåsade förbi. En fredag i slutet av månaden var Max och Katrina bjuda på middag hos Keskinens. Katrina sögs snabbt upp av festen, och Max blev, precis som han hade befarat, placerad bredvid hennes chef. Vivan Winkelmann var en kort kvinna i 60-årsåldern, med en fruktansvärd röst som tycktes vara skapt enbart för att leta upp Max nervtrådar och klämma på dem. Hon var en högre chef inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. En kvinna med enormt inflytande över hela den offentliga sektorn. Gift med en kaninaktig och flintskallig man som hette Pertti. Han tycktes alltid stå 1 meter bakom henne. Som om han hos Vivan hittade en effektiv sköld mot en ondskefull och krävande värld. Keskinens bodde i ett av de nya kvarteren i Nordsjö, i en lägenhet som såg ut som lägenheter gjorde i moderna finska filmer, kliniskt, vitt och sterilt. En lägenhet som Max föreställde sig att en seriemördare skulle trivas i. Tidigare hade de bott i ett gammalt jugendhus på Fredriksgatan. Max hade gillat Keskinens bättre när de bodde i den förra lägenheten. Det var den sortens bostad som man kunde köpa under lågkonjunkturen på 90-talet. Risto hade, precis som Max, klarat sig bra under krisåren. De jobbade båda inom yrken som inte hade påverkats negativt av de dåliga tiderna. Tvärtom. När resten av Finland sjönk in i ekonomisk depression, med massarbetslöshet som följd, var både Risto och Max framgångsrika på sina respektive håll. Krisen tycktes öka efterfrågan på den typen av samhällsdiagnoser som var Max specialområde inom sociologin. Risto, som var psykiater, hade i sin tur haft många patienter som kommit till honom i kölvattnet efter lågkonjunkturen med skilsmässor och personliga tragedier i bagaget. Max kindpussades med Tola Keskinen, som sedan försvann in i lägenheten med Katrina under armen och en gin och tonic i handen. Katrina och Max hade inte talat med varandra under hela taxiresan. Max hade bara tittat ut genom bilfönstret, njutit av känslan av rörelse. Bilens mjukhet när den rusade fram längs med Sturegatan, samtidigt som regnet föll ner som glansig konfetti. Det hade regnat hela veckan. Ett milt och behagligt regn som färgade trädstammarna djupt svarta och gjorde att man kände sig ständigt kall om kinderna. Mörkret hade kommit plötsligt i år. Max hade jobbat på ett manus hela hösten med en mars-deadline som närmade sig oroväckande snabbt. Och när han tittade ut genom fönstret i sitt arbetsrum på eftermiddagarna blev han...